Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vet inte med er andra spelare, men... Alltså, sluta dricka kallt kaffe. Jävla mupp.
Förlåt.
Vad är det för bok vi har tipsat till våra lyssnare i tidigare avsnitt? En jävla porrnovell.
Ingen av oss spelar ju Paladin, så vi vet ju faktiskt inte vad som händer i Paladins class hall där egentligen.
Hallå! Välkomna till Warcraft-podden, avsnitt 6.
Hallå, hallå!
Det borde egentligen vara 7, ber om ursäkt för det. För förra veckan blev det inget avsnitt på grund av den mänskliga faktorn. Så från och med nu kommer det istället att komma ett avsnitt varannan vecka. Tills jag tar examen. För just nu är det lite stökigt och bråkigt på alla fronter.
I ren tidsbrist så kommer vi alltså då göra ett avsnitt varannan vecka.
Exakt. Idag blir ett lore-avsnitt som fick god mottagning förra gången. Och idag ska vi prata om Arthas, The Lich King. Yes. Men först, vad har ni haft för er i WoW? Vad är nytt?
Jo, jag har tagit en paus ifrån min hunter. Ja, jag vet. Men jag boostade upp en DK här från den här boosten man fick. En frost-DK.
Vad har du gjort med den här DK:n då? Har det varit kul?
Det har varit svinkul alltså. Prova att spela med leklass liksom. Det har jag ju knappt gjort. Så jag har mest gerat upp den. Jag puggade, kommit upp till item level nog för att pugga en Taurus normal. Mm. Fast det är ju inte, alltså, item level hög nog för att ta sig in. Mm. Men det är ju inte i såna här bra grupper jag kommer in. Det har jag ju inte item level nog för, utan jag får gå in på de här grupperna som man är lite rädd för liksom.
Ja.
Men det är det jag måste gå in. Alltså, för jag är också, jag har ju gjort den här på Terran Mill för att spela med er två.
Mm.
Så att jag känner ju som inte så många som kan kandra in mig i en bra grupp.
Nej, just det.
Och helvete. Gud, vad arg jag var när jag körde en Taurus idag.
Ja, men det är som tillbaka till vårt första avsnitt där vi snackade om de elitiska grupperna. Alltså.
Ja, men jag är ändå... Alltså, det tar lång tid innan jag blir förbannad, men det var...
Alltså, var det bara dåligt gear eller var det liksom general fuck-ups? Det var folk som failade.
Ja, alltså, efter Immonar the Soul Hunter, när man ska springa över den här bron.
Mm.
Vi dödade ändå bossarna på... första försöket tror jag. Jag tror inte vi wipade någon gång, men det var ju liksom kämpigt. Vi var ju aldrig full raid som överlevde. Och efter Immonar så kände jag så här: nej, jag tror nog att jag hoppar ur nu.
Det blev inget mer. Hellre fly än illa fäkta.
Mm. Det var något som också hände, var att när man väl tar sig in i en pug och kommer in i normal, tro fan att ingenting droppar. Jag fick ett par boots på alla de här bossarna. Det fanns en till DK med där också som hade svinbra gear. Då tänkte jag först här, fan vad nice. Han kommer ge alla normal tiddelar till mig så att jag liksom kan få två set bonusen nu. Nej. Han var ju locked säkert, för att han fick fan aldrig heller loot. Lovade att han var locked och han fattade inte att han inte fick gear. Ja, fan.
Säkert. Eller så hade han tagit det till tankspeck eller någonting.
Ja.
Jonas, du då? Vad har du gjort?
Boostat Andreas.
Ja.
Nej.
Det har vi faktiskt gjort. Och det är jag tacksam över.
Lite grann.
Hur har det varit då?
Det har varit kul. Nej, men... Det ja, boosta och boosta. Jag hjälpte honom lite i början där bara, för just för att det är så svårt i början att komma någon vart. Alltså du måste ju ha hjälp nästintill. Spelet blir ganska tråkigt annars. Och jag har ju fördelen att jag spelar ändå ganska mycket jämfört kanske med er två. Så att och dra igenom någon dungeon eller två är inte ett problem för mig liksom. Så
nej.
Hjälpte honom lite där, annars så gamla vanliga raids och så vidare. Kötta på.
Grymt.
Yes.
Har ni tagit någon ny bossare?
Ja, jo, nej, men vi börjar komma framåt. Det börjar se ljust ut.
Ja, ska ni fråga vad jag har gjort? Eller?
Nej, vi tänkte vi hoppar över Jocke. nej, Jocke, ja. Vad har du hållit på med senast?
Så jävla ointressant ändå. Nej, jag har ju kört på min Rogue. Det är typ det enda jag har gjort. Jag har faktiskt spelat ovanligt mycket nu på senaste tiden för att det är så jävla roligt att spela Rogue.
Din Highborn.
Min Highborn, ja, exakt.
Ja. Highborn.
Ja. Men och ja, jag vet inte vad jag har gjort. Jag har typ skaffat eye level. Jag har inte kommit in i någon pug. Jag vet typ mest lulla runt. Jag pickpocketade nog fruktansvärt mycket i början, för det var fan skitroligt. Förvånansvärt roligt. Så jag typ gjorde ingenting annat än att springa runt på Argus och pickpocka folk. Eller inte folk, mobs.
Du har också blivit arg på Legendary-systemet.
Det har jag blivit. Oj, oj, oj.
Idag, så kul anekdot bara. Idag skrev jag till Jocke. För jag var inne. Så ser jag så här, Jocke fick en Legendary-story i gilden. Så här. Och jag har ju ingen aning om vilka som är bra eller då. Jag tror inte ens jag tryckte upp vilken Legendary och läste på den. Jag såg bara att du fick en. Så whisperade jag till Jocke så här, grats. Så tog det, ja, det tog också så här 10 minuter innan du svarade och så bara... Jag köpte den med en jävla sjuk Legendary.
Ja, men jag köpte det för det här nya systemet. Eller nya, jag vet inte. Ja, men det här systemet att man kan köpa Legendaries för 1000 Waking Essence.
Stämmer.
Ja. Och tänkte så här, nu jävlar, Mantle of the Assassins, eller vad den heter. Den här jävla shoulder, hejsan. Skitnice Legendary. Ge mig den nu. Jag vill ha dem. Får en cloak som suger arsle. Alltså... jag ska inte uttala mig, den kanske har sitt syfte på något vis. Men den här cloaken gör att varje gång, eller varannan sekund, du inte använder Fan of Knives, så ökar damagen med Fan of Knives upp, och den stärker upp till 30 gånger. Men då ska du alltså springa runt i typ en minut och inte göra Fan of Knives, för att få göra en Fan of Knives som gör asmycket damage och sen inget mer.
Ja, nu tyvärr kan inte jag Rogues heller, så jag har faktiskt ingen aning om den har någon, men den låter som att den skulle kunna ha typ en användning på vissa specifika saker, men jag har svårt att se det.
Men alltså en Fan of Knives.
Ja, men en Fan of Knives är allt du behöver på till exempel Eonar, när det spanar jättemycket, jättemånga mobs på en sekund som du bara smäller av, och sen så tar det typ en minut tills de kommer upp igen.
Ja, i och för sig. Men det känns långsökt.
Ja.
Det känns långsökt ändå på något vis.
Men det var det enda jag kunde komma på. Men som sagt, jag har inte spelat Rogues på jättelänge, så jag har ingen aning vad som är bra för dem eller inte.
Jag är ändå imponerad över att du kunde komma på ett scenario där den här faktiskt skulle vara bra. Det måste jag ändå ge dig.
Den är väldigt lik Kil'jaedens Burning Wish, som är en Legendary Trinket. Det var därför jag tänkte på det.
Det är för övrigt en av de, det är den enda andra legendären jag har fått.
Ja.
Så jag sitter på cloaken och Kil'jaedens Burning Wish.
Jag har ändå haft tur på Dekon. Jag har fått en som inte är jättebra, men, eller som är medioker, och en som är näst bäst.
Mm-hmm.
Så hade jag tur.
Gratulationer är i ordning.
Ja, jag tänkte bara snabbt så här flika in, men det är kul i, alltså, den här boosten nu, och när man börjar spela en ny klass, samma som med att du drog igång med en Rogue där, som har spelat Rogue tidigare. Alltså vilken glädje man kan få för spelet igen, bara av att liksom...
Verkligen.
För jag var ändå lite så här halvtrött och orkade knappt göra Emissary Caches där. Sen så boostade jag upp den här DK:n och bara, det här är ju hur roligt som helst.
Ge mig mer.
Ja, jag vart också liksom så jävla såld på, jag stod AFK i Dalaran, och så vart det så här is under... jag vet inte om det är bara Frost DK, men för DK i alla fall, eller min DK, så var det så här is där jag stod i en cirkel runt.
Ja, det är så jävla läckert.
Ja, jag kände mig som 10 år igen. Bara, så jävla balt alltså!
Har du sett det här? Lich King Incarnate!
Ja, men typ. Ja. Man, det var ju asnice. Det var ju, alltså, det gör ju inte spelet bättre egentligen, fast för mig gjorde det spelet bättre att de har lagt in det.
Ja, men precis som att jag har fått så mycket glädje av att kunna spela Highborn. Så.
Ja, och pickpocketa.
Ja, exakt, och pickpocketa för de där Coins of Air. Det är ju skitroligt. Fantastiskt. Ja, på tal om Death Knights, din DK Andreas, då kommer jag utsökt att tänka på Northrend. Och det är ju Timewalking Ulduar. Har du kört det med din DK?
Ja och ja. Jag körde det med min DK. Eller jag körde... jag missade första dagen som min guild gjorde det. Men jag körde Mimiron, Freja... ja, vad heter han? General Veshibesh.
Vasix, typ.
Ja.
Jag tycker Veshibesh är... Vi håller oss till det.
Jag tänkte på han här som skrev slash cast och slash target.
Ja, just det.
Vara target ja,
slash target, Veshibesh.
Det var nice. Jag körde... Alltså, jag provade ju BT också när det var... och Black BT Temple. Tyckte jag inte alls... Ja, precis. Black Temple, Timewalking. Det tyckte jag inte alls var roligt överhuvudtaget. Alltså det var riktigt jävla segt.
Vadå då? Var det...
Att springa igenom. Men det var också, för då var du, jag tror du var tvungen att fylla en hel raid. Och locken som blev, alltså hur du blev låst till instansen var helt störd också.
Vadå, är Ulduar flex eller?
Ja, det är den bra. Är flex. Vilket är asnice. Alltså, så vi var... Vi kunde bara vara gildis liksom.
Ja.
För sist hade vi ju så här, 50% pugs med. Och då blir, alltså, det blir ju ganska tråkigt. Det är halva raiden sitter i Mumble. Och andra halvan har man ingen koll på vad de håller på med. Men här var vi bara gildis, en flex raid. Jättebra, ganska bra tunad. Alltså lite, ganska enkel egentligen. Men helt okej tunad. Du var tvungen att göra mechanics liksom.
Ja, och det behöver ju inte vara jättesvårt.
Precis. Nej, jag tyckte det var kul.
Vart du nostalgisk?
Ja, alltså jag spelade faktiskt inte Ulduar när det kom.
Nej.
Så att för mig var det att kul att få uppleva fighterna. Liksom. Jag har ju sprungit där inne med och farma mounts. Men nu att få göra Yogg-Saron och uppleva alla faser liksom, och uppleva några wipes också på den.
Just det.
Var faktiskt kul.
Mm.
Det är en bra fight alltså.
Ja, där körde ni Alone in the Dark? Nej.
Va?
Alltså, ja, med utan keepers.
Nej, för fan.
Nej.
Vi provade hard mode på Mimiron. Vi överlevde 10 sekunder.
Ja, den var tuff back in the day. Den var
riktigt den är fortfarande tuff. Antingen så är vi sämst i världen, eller så är den fortfarande tuff hard mode alltså, i timewalking.
Det är mycket möjligt att den är. Ja.
Nej, vi stendog. Och då insåg vi ganska direkt att nej, vi kör inga hard modes.
Nej.
Sen är det klart att det hade nog varit kul om vi hade haft som mål att prova hard modes. Men det är ju också, som du sa, det ska inte vara för svårt. Man är mest där för att mysa.
Vad tycker ni om det här med time walking raids?
Ja, nej. Alltså jag måste ju faktiskt säga att vi har ju haft en diskussion, Jocke, för jättelänge sedan om det här. Om att, men varför... Ja, lite av den här classic-diskussionen också. Ja, varför tar man inte tillbaka det gamla och hit och dit? Det var, jag tror vi hade den diskussionen i Torkan där i VOD bland annat. Där det inte hände någonting på typ ett år liksom, och såna här grejer. Och vi kände att ja, spelet, det händer ingenting. Spelet kommer inget nytt, men det kommer inget gammalt heller. Och sen när det väl kom, alltså det här med timewalking, så kände jag typ noll engagemang till att ta mig dit och göra det. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag blev så himla otaggad typ.
Men pratar du timewalking dungeons också nu eller bara raids?
Ja, både och egentligen nu när jag tänker på det. Dungeons gör man ju bara för att man måste, för att det blir en weekly quest. För er som inte kanske spelar fortfarande så får man en quest varje vecka. Och då ska du få 5 stycken och då får du lite loot och lite andra grejer som du typ måste göra. Så då blir man ju tvingad till det. Men ja, nej, jag vet inte. Jag körde varken Black Temple och jag har inte kört Ulduar i timewalking. Och när vi pratar om det som i gamla raids, Jocke, så tror jag vi kanske mer fokuserade på att man skulle ta tillbaka gamla raids och göra dem aktuella snarare än bara en sak att göra. Förstår vad jag menar? Jag tror att vi tänkte så i alla fall.
Men jag håller med dig, Jonas, att jag tycker inte heller att det här med timewalking är så jävla spännande. Alltså det är ju en chore. Alltså du måste göra det när det är för den där weekly questen. Men utöver det så är det så här, för det första så är alla inte upplåsta, utan det är bara några.
Ja.
Så det är liksom, jag menar, när man tänker på Wrath of the Lich King, jag vet inte om Nexus är den jag vill köra. Just, eller...
Nej.
Inte, alltså så här, så det, just det att inte alla är tillgängliga. Och sen så tycker jag också att det är jäkligt dåligt. Men jag förstår ju också problematiken i det, att man måste hitta en balans. Men jag tycker det är dåligt att du inte kan köa in i Time Walking Raids. För att, alltså, för de som inte har liksom alltså tid eller möjlighet att köra med en guild eller de andra som jag, så får inte jag göra det, även om jag skulle vilja. Men sen blir det så här, alltså, att om du skulle kunna köra dig in i det, så måste de ju tuna ner det som fan, för att, ja, då måste det bli LFR basically. Men, så det finns ju problematik där, men ja, det är lite tråkigt.
Jag får du inte kan ju också köra in, eller att, bara att du går via premade.
Ja, men ändå.
Du tänker att, ja, jo, men jag förstår hur du menar, och det är så där, man, även om, som du säger, Andreas, det var inte bara en walk in the park, antar jag, och det är det förmodligen inte, så att allting bara faller omkull, och det är någonting som har hänt i dungeonsarna också, om ni inte har tänkt på det. De har ju scalat upp dungeonsarna något fruktansvärt.
Ja, jag verkligen.
Den här veckan var en riktig smäll. Varje time walking sådär, så loggar jag in och så säger time walking, späckar jag tank, och sen kör jag upp och sen bränner jag igenom 5 stycken på typ 3 minuter, för att jag är odödlig som tank, liksom, för att mitt gear är så bra, och även om det blir nerscalat så är trinkets bra och hit och dit, ni fattar grejen, liksom. Man blir odödlig.
Jo, men jag upplevde också det. Jag typ såhär, what the fuck, varför dör de inte? Och liksom, nej, precis. Varför slöar tanken så mycket? Kör liksom.
Ja, och jag gjorde tvärtom. Jag körde och jag bara kutade in och tog allt jag hade.
Sten dog.
Jag dog, nej, jag dog inte. Men alla andra dog.
Ja.
Och de spana sprang tillbaka till mig, dog. Spana sprang tillbaka, ja, du vet, de höll på. Men som warrior så kunde jag överleva nästan till hur länge som helst. Jag vet inte varför riktigt, men... Jag vet inte, det är ju jag säger ju mot mig själv lite egentligen nu när jag tänker på det, att man vill ju ha lite av den här svårighetsgraden fortfarande, för att annars blir det ju bara en chore, som du säger, Jocke. Men nu när jag fått det som mer än en chore, så gillar jag det inte heller. Så man är ju väldigt så här, man det blir lite som den här klassiska diskussionen, vill man verkligen ha det eller vill man inte, alltså man, ja, det är svårt liksom.
Ja, hard to please, verkligen.
Verkligen.
Ja, jag håller med, det är verkligen så där jättekonstigt. Nu när det inte är en short så vill man ändå inte ha det. Nej, det är bra sagt. Det är verkligen en kluven grej där. För det är inte som att jag kör upp för att det är kul. Och jag kör heller inte upp för att det finns gear. Så jag kör inte upp.
Men sen finns det ju säkert spelare som gör det. Som verkligen älskar time walking och kör igenom alla dungeons. Och verkligen så här... känner det så bara wow, och tycker det är väldigt, väldigt roligt.
Reminissar hjärnet. Liksom,
precis, och bjuder in 4 andra spelare och liksom kör igenom allihopa, och kanske mer än 5 dungeons och hit och dit och gör.
Yeah.
Ja, men liksom verkligen går tillbaka i tiden. Men jag har svårt för det, för jag vill bara framåt.
Det som jag...
I Time Walking Uldar finns det ju ändå G för dig, Jocke, med din nya rog. Då får du 9.30.
Oj, fan, så högt alltså.
Ja. Det visste jag inte.
Så det är värt att göra den.
Ja, det lät ju värt, absolut. Men sen tycker jag en grej som är bra med time walking, det är ju att om du har någon latent gubbe som ligger och du är inte säker på om du vill spela, så är ju time walking ett jättebra sätt att testa nya gubbar sådär. För att man kan ju spela.
Geara.
Ja, inte bara geara, utan du behöver ju inte vara max level.
Nej, just det. Nej, precis. Du kan ju pröva klassen.
Ja, exakt. Pröva klassen liksom.
Det är sant. Ja, det finns mycket bra med time walking, men... för min del i spelet just som det är nu, så blir det mer av en chore än nöje. Och det spelar ingen roll om de gör det svårare eller lättare för mig. Det blir fortfarande en chore, tyvärr. Alltså, jag gör det för att jag måste göra det, men inte mer än så. Nej. Och det är lite trist egentligen nu när jag tänker efter. Men ja, så är det ibland.
Skulle time walking vara bättre om det alltid fanns då? Alltså om vi ser till time walking raids, om det alltid fanns som ett alternativ, men det är inte... Det kommer inte upp någon sån här weekly grej, men om ni då har tråkigt i eran guild och så vad fan, vi springer väl igenom Uldar då, liksom, time walking.
Ja, men jag tror väl att Ja, det skulle ju kunna fungera. Det som skulle hända då är ju att det skulle ju ploppa upp guilds liksom, som så här Wrath Guild liksom, som bara kör Timewalken. Men då handlar det ju om att alla raids måste finnas ute.
Ja, exakt, exakt. Då måste ju alla finnas samtidigt.
Precis, och det blir jättesvårt oavsett hur du gör det. Alltså, det går inte att scala, för har du en trinket, alltså allt förutom trinkets, även om de blir nerscalade, men du har ju fortfarande effektgrejer på trinketserna. Alltså att om du slår så får du en chans att hitta att du gör 3 miljoner. Ah, ni fattar.
Legos funkar inte dock.
Nej, precis, legendaries. Men hela den biten med trinkets är ju, jag vet en anekdot i alla fall som du kommer komma ihåg, Jocke, att det fanns ju en cloak i Pandaria som var legendary, som alla klasser fick om man körde lite.
Ja.
Och den blev ju aldrig bortplockad i Timewalking, och den blev inte heller bortplockad i Warlords of Draenor, vilket var nästa expansion för Timewalking. Så jag kommer ihåg att man, ja, nu spelade jag tank då, men det funkade för det också, så jag kunde ju, ja, jag kunde ju dö en gång utan att det hände något. Och du som rogue då, Jocke, vet jag i alla fall, kunde ju bara sätta på dig den och springa genom Timewalking och göra miljontals damage bara av cloakens skull liksom. Och det blir samma grej om du ska ta tillbaka raids och dungeons hela tiden, att det blir jättesvårt att scala de här trinketsarna och grejer. Det går liksom inte.
Nej, det blir klurigt.
Men det skulle vara häftigt.
Ja. Vilken vill ni se? Vi ska lämna det här alldeles strax och börja prata om Arthas. Men nu kommer jag få en fråga bara. Och nästa blir väl då i så fall Cataclysm, antar jag. Vilken raid vill ni se då?
Oj. Cataclysm, jag spelade nästan inte.
Men då Firelands, obviously.
Ja, jo, i och för sig. Ja, det har du rätt. Det
är Firelands klart. Is fucking amazing.
Ja, det skulle vara nice med Firelands faktiskt.
Mm.
Dragon Soul skulle jag inte tycka om. Usch.
Nej.
Usch. Raid.
Alltså, Dragon Soul är så bajsnödig så att jag kör inte ens igenom den för Transmog eller Mounts.
Nej, inte heller.
Det är såhär, F that.
Fan, 3 Mounts där inne, Jocke.
I know, men jag gör det ändå inte för att det är fan gross, alltså. Ska vi lämna Timewalking och allt annat och gå vidare in i huvudanledningen till varför vi sitter här?
Jajamän. Apropå Dekos, Ulduar,
Northrend,
Naxxramas, Northrend, allt som vi har nämnt lite lätt.
Ja, nämligen
King
Arthas.
Arthur.
King Arthas. King Arthur. Undrar om det är så att de typ så här, att det är en liten hint till King Arthur.
Ja, mycket möjligt. Alltså, det är lite, nu kanske jag säger helt fel här, men svärdet i stenen, är inte det Arthur?
Jo, det är det.
Ja, okej, tack. Jag tyckte du säger någonting skitdumt här. Nej, men lite svärdet i stenen, även om man inte drar upp det genom en sten, men det är lite så.
Och sen att King Arthur drar ju upp svärdet och blir kung och blir snäll, medan Arthas tar svärdet och hugger ihjäl sin polare och blir ond.
Ja. Blizzard gör sin egen liten twist av King Arthur. King Lich King.
King Lich King.
Och, jag och Jonas har ju läst boken av Christy Golden som heter Arthas, Rise of the Lich King. King.
Mm.
Och Andreas har inte läst boken.
Nej.
Det är intressant. Ja.
Så vi kommer att helt enligt boken börja från början. Och ta er lyssnare i handen om en svettiga händer. Just nu känner jag. Och ledsaga er genom den här berättelsen om Arthas Menethil, som han heter egentligen.
Yes.
Om hur hans vackra gröna ögon blev blå.
Låter som en romansnovell. Ja.
Ja, men det är lite en romansnovell. Roman.
Ja, det är lite faktiskt. Mm. Men det är nog få människor som vet vad han haft för relationer. Det låter också skitkonstigt att säga, men ja. Så ja,
hur var han och Uther gjorde i stallet?
Ja, precis. Paladin-orden var nog helt annat egentligen.
De var lite mer lika dagens katolska prästar, kanske. Prästar.
Vad är det för bok vi har tipsat till våra lyssnare i tidigare avsnitt? En jävla porrnovell.
Ingen av oss spelar ju paladin, så vi vet ju faktiskt inte vad som händer i paladins class hall där egentligen.
Nej, det är mycket, mycket nattvardsvin och det ena och det andra med korgossarna. Ja. Ja,
precis.
Andreas sitter och höjer på ögonbrynen och ser
det.
frågande ut på vart det här ska ledas.
Här släpper man ner med fria tyglar i när vi ska ha lore-avsnitt igen. Och det jag hör, liksom det, ja. Jag tar inga ansvar för det avsnittet.
Nej, du kan luta dig tillbaka och åka med. Men vi börjar när Arthas är en liten pojke. Nu blev det här jättedåligt ju. Ja, han är en liten pojke och lever i Lordaeron under sin pappa. Okej,
okay,
nu så här, inga mer sex innuendos. Nu är det slut med det.
Ja.
Prins Arthas är alltså tronarvinge till Lordaeron under sin far, Terrenas Menethil. Han lever ett vanligt prinsliv med vad allt det innebär i Lordaeron. Och inte så mycket mer händer förrän boken tar vid att orkerna har invaderat Stormwind och Garona har dödat King Ilyen Rin. Vad heter han?
Åh.
Lane. Ja, Lane heter han.
King Lane. King Lane.
King Lane Rin. Precis. Och då kommer hela Stormwind-hovet till Lordaeron.
Precis. Var han asiat? King Lane Rin.
Mycket möjligt.
Nordkorea, Stormwind, All Hail King Langwin.
Ja, från och med nu är han.
Från och med nu är
King Langwin. Fast då blir det väl Vlin också.
Ja, just det.
Vlin.
Ja.
Okej.
Varian och Arthas är alltså unga vid samma tid. Om Varian är lite äldre än Arthas till och med.
Ja, jag tror att han är typ 2-3 år äldre eller något sånt där bara. Mm. Så de är ju väldigt jämnt gamla. Och det är värt att notera där när du säger att han är prins. Han är ju prins för Lordaeron. Alltså han är ju inte, vad säger man, ättling till, alltså King of Stormwind.
Nej, precis.
Okay. Utan det, nu snackar vi Lordaeron, så att inte folk tror att det är någon chef nu, att varför har vi Anduin egentligen då, när det kanske borde ha haft, ja, nu fick inte Arthas barn, men ja, så kan det vara.
Ja, precis, han är inte High King of Alliance.
Nej. Och precis som du säger där, Jocke, så kommer ju hela Stormwind-hovet där på besök, och då är ju Varian med. Och någonting att notera är att Arthas är en liten plutt. Mm. Han är inte så stark. Han är ganska bortskämd liten skitunge. Och han är inte så duktig på att slåss heller egentligen.
Nej, han har inte haft någon militär träning alls.
Nej, precis. Han är väl kanske inte riktigt raised för... Han är lite som Anduin ungefär.
Ja, vid den här tiden, ja.
Precis. Inte kanske den krigskämpen liksom, utan han är mer... han är lite god och oskyldig. Och... det visar sig att Varian då är ju precis tvärtom. Väldigt tränad och väldigt stark och duktig liksom. Så om jag inte minns helt fel där, så bjuder de väl upp på dans då.
De sparras, gör de.
Precis, och ska börja dra igång liksom. Och Arthas får väl ganska, ja, han får ju spö ganska på en gång egentligen.
Ja.
Varian kör ju över honom. Och han är ju lite äldre, så han är väl lite starkare då. Men det är ändå kul att tänka att Arthas från grunden egentligen är ganska svag jämfört med typ Varian.
Ja, verkligen. Och alltså, för er som har spelat Wrath of the Lich King, så vet ju ni att Arthas dödar sin kära far Terrenas. Men här i början, i barndomsåren, så har Terrenas och Arthas en väldigt fin relation. För Terrenas är en väldigt varm och liksom caring father. Så därför blir liksom Arthas betrayal desto starkare, om man vet om det. Liksom.
Precis.
För Terrenas tar ju även an sig Varian och behandlar honom som en son.
Just det.
Och väldigt, väldigt bussig mot den här liksom främling, eller inte helt främling pojken, med tanke på att han är prins, så vet ju han vem han är. Men ja, det är inte hans son liksom.
Nej, nej, precis. Och efter den här då sparringträningarna då, så står det en liten dvärg. Det är en liten dvärg där, eller en liten, en ganska duktig och, vad säger man, krigsvan dvärg som heter Muradin.
Bronzebeard.
Som kanske inte är helt okänd.
Nej.
Han finns ju bland annat med i Heroes of the Storm, om ni har spelat det. Och ja, han är en ganska känd dvärgkaraktär, får man väl ändå säga.
Ja, alltså han har ju efternamnet Bronzebeard. Så det är ju både Brand Bronzebeard från Explorers Club. Och sen även... vad heter han? Council of the Three Hammers. Han som är en av de tre kungarna i Stormwind.
Bra fråga. Ironforge menar du?
Ja, vad sa jag?
Stormwind.
Jaha, jag menar Ironforge. Vad fan heter han? Inte Muradin, utan... Hello?
Nej, ja, vi får släppa det. Vi får komma tillbaka till det någon annan gång. Ja. Jag kan verkligen inte komma ihåg heller.
Ja, men Bronzebeard är kändisar i alla fall. Ja.
Precis. Så Muradin då kommer fram till Arthas och säger: hörru du, pojkvasker, du måste ju lära dig att slåss liksom. Det funkar ju inte det här. Så han bestämmer sig och erbjuder sig då att träna upp Arthas då, för att kunna slåss på riktigt. Och de tränas mycket, alltså det är inte något sovandes här, inte till klockan 10 på dagarna, utan de kör på ganska hårt.
Ja, Muradin är sträng. Ja.
Precis, och Arthas blir faktiskt ganska duktig. Och sen så blir han ju såklart större, äldre, starkare och tränas hela tiden och börjar väl bli någon typ av 14-årig pojke där med finnar.
RPA.
Ja, precis, han RPA lite. Han börjar väl förstå att han ska ändå axla ganska mycket
ansvar sen, ja.
Precis, och börjar ta till sig lite av liksom Lordaeron-historien och allt det där.
Mm.
Och blir ju en dag då hänger med ner till stallet.
Mm.
Som nu när jag tänker efter måste ju vara där Undeads börjar.
Ja,
inte
exakt.
Börjar, men deras första lilla by där, stad, vad heter den?
Brill.
Brill, just det.
Nej, Bree. Nej, Bree är Sagan om ringen. Brill heter det.
Mm. Ja, Brill heter det.
Ja.
Och där då finns det ju stall då, där de föder upp då, så att säga, de här hästarna då, till för alla soldater och alltså riddare, får man väl säga då, till Lordaerons arméer, så ska jag säga.
Mm.
Och Arthas får vara med där en dag då, inne i stallet där, och får även vara med och uppleva när ett föl föds.
Mm.
Inne i stallet där.
Fint.
Och vad sa du?
Fint.
Ja, ja, jo, det är fint. Ja, precis. Ja, men det blir en ganska känslosam faktiskt grej där, och han får ta emot ett föl liksom.
Mm.
Med sina bara händer, och han går därifrån med fölet. Eller han går väl inte därifrån. Det ska väl nörsa av sin mor ett tag till, antar jag. Men
det blir hans häst.
Precis, det blir hans häst. Och för alla er som någonsin har sprungit i Ice Crown, vet att det finns en häst att få, ett mount, som väldigt många försöker få tag på. Jocke vet jag har det, så avundsjuk på honom. Men det här är alltså Invincible.
Yep.
Som Arthas döper till Invincible. Det här är hästen han hänger med, eller har med sig genom, ja, ur och skur.
Det är ju otroligt kaxigt, alltså...
Namn, ja.
Ja, nej. Inte, den ska inte heta Gärda. Den ska inte heta...
Gärda, så jävla givet hästna.
Invincible, va?
Ja, ja.
Men han döper faktiskt den här hästen enligt Lordaeron-tradition.
Jaha.
Det är så att riddarhästar i Lordaeron ska ha ett sånt namn. Alltså typ... För att ge ett exempel, Uther döper ju sin häst till Steadfast. Okay. Så de ska ju ha såna där liksom lite mer...
Det
ska vara, ja, det ska vara tryck i namnen liksom. Det ska vara...
Ja.
Steadfast är ju lite tört.
Ah! Jag gillar Steadfast också.
Ja, ja, men det är bra. Men värt att notera, den har inte vingar vid det här laget, utan det är bara en vanlig häst.
Ja, exakt. Det är bara en vanlig häst. Det kommer inte ut någon fladdermus liknande snuskig grej ur den där hästsnippan inte.
Precis. Och alltså, Arthas blir ju väldigt fond av det här.
Ja, alltså han älskar ju den här hästen och så överjävul. För han har ju liksom varit med från den här hästen blev dräktig tills att Invincible föddes.
Mm. Precis.
Han hade inget att göra med.
Nej.
Nej, det får vi hoppas inte.
Jag tänkte om
men... Nog att han reser döda, men inte...
Han får inte hästar att resa sig.
Nej.
Nej, förlåt.
Nej, men han har ju haft en prinsaktig vänskap med den här stallpojken. För hovet kanske inte ska umgås med vanligt folk.
Nej.
På det viset. Men han är väldigt god vän med den här stallpojken. Och har därför varit väldigt nära den här hästen. Då.
Mm.
Alltså Invincibles morsa.
Mm.
Yes. Och han till stor del beskrivs då så att säga i, vad ska man säga, såna här yngre dag då, att han spenderar extremt mycket tid att rida runt i Lordaeron och upptäcks, alltså på upptäcksfärder och annat. Han är väldigt så här nyfiken av sig. Nu när jag tänker efter så är inte det så konstigt med tanke på att de flesta storiesna om typ någon liknande sån här fantasy snubbe är lite äventyrlig av sig så att säga. Det är inte helt ovanligt.
Nej, det skulle vara tråkigt om man var en softpotatis.
Ja, jo, det skulle det ju vara, såklart. Och så han är ute med Invincible jättemycket.
Och sen blir han upprörd en kväll när han är ute och rider. Jag kommer inte ihåg vad det är nu över. Men han köttar på Invincible utöver båda deras gränser egentligen. Och då blir jag alldeles rörd.
Men det... Ja, precis. Nej, det är en snöstorm också.
Ja, men det är väldigt, väldigt stark scen för att man har hört hur vilket liksom fellowship de här två har bildat. Och så pushar Arthas Invincible för hårt. Och så ska de göra ett hopp. Och så misslyckas de och Invincible dör. Och Arthas måste döda Invincible för att ta ut honom ur sitt lidande. Så det är starkt.
Mm.
Tråkig scen.
Jo. Precis, den fastnar väl, han ska bli göra ett hopp som precis som inte klarar av riktigt. Så den dör ju liksom inte riktigt, så han måste ju då hugga ihjäl Invincible. Och det är väl lite av, jag vill ändå säga det, både i storyn, vad ska man säga, i spelet som man kan följa Lich King och även i boken så att säga. Det här är väl någon slags startpunkt på att Arthas börjar tappa lite av sin sanity.
Ja.
Får man väl torka lite som man vill, men han börjar ändå i när det här händer, det är då han tappar lite av sig själv egentligen, så kan man enkelt säga det i alla fall.
Ja, men han ifrågasätter väl lite så här,
varför ska
men alltså, varför ska Invincible dö, varför kan jag inte göra någonting för att rädda honom
precis,
och såna där
det
saker
jag vill säga, nästan. Ja, exakt, så han vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Men dagarna flyger förbi och han lever sitt liv ändå, så att säga, blir tvingad. Och Gina besöker faktiskt Lordaeron.
Mm. Får jag bara flika in, om ni vill så finns ju faktiskt Invincibles grav i Trisfald's Glades.
Asså?
Ja, det är lite eerie faktiskt, lite creepy att gå dit. För då kan man gå till graven där Arthas begravde Invincible.
Oj, det här måste jag kolla in.
Mm-hmm.
Men nu är den uppgrävd.
Boom.
Ah. Ja, så det är lite creepy.
Jajamän.
Vart?
I Tearsfalls Glades.
Jo.
Tearsfall. Ja, men alltså, jag vet inte exakt.
Okej, okay, jag får googla.
Ja, googla Invincibles grav. Mm. Så finns den där. Så det är det spännande. Kan man också kika på det. Men, och just det, sen var det en annan sak som jag bara kom att tänka på sådär. Vad skulle ni döpa eran häst till enligt Lordaeron traditioner? Och nej, Gerda är inte ett sånt namn.
Vadå då?
Too bad.
Mm.
Jag skulle döpa min häst till Strong Dude.
Gets right to the fucking point. He's a strong dude.
en lite av en sån här meme-häst, som om det finns, det vet jag inte, men en riktigt stark häst med så här nackmuskler som väger väl över
huvudet, som en tjur.
Ja. Ja, jag rider vara strong nu. Ja, det får inte vara stor. Det är bara musklerna som var stora.
Typ en Arnold Schwarzenegger bullig shetlandsponny.
Jajamän, där har vi det. Strong dude.
Ja, du då?
Det skulle mina.
Du, jag har ingen aning. Kamehame kanske.
Kamehame?
Kame!
Ja. Nej, det var bra, båda två. Nu blev jag lite så här, vad fan ska jag komma på? Nej, jag vet inte. Steadfast var ju upptaget, jag tyckte det var bra. Och Strong Dude är också bra.
Lightbringer är väl en sån här klassiker.
Men kan du inte löpa det till det här Dragon Ball Z? Vad är det han heter när han går? Super Saiyan!
Ja, Super Saiyan. Så skulle det obviously heta.
Men en häst som har blont hår som en man som står rakt upp.
Ja, men den här,
det här är min Super Saiyan-häst.
Ja, men, nej, lejonet. Det här Alliance-lejonet. Där så ska det heta Super Saiyan.
Mm.
Just det. Mm. Det låter bra.
Eller så kan du bara döpa den till Goku eller Kakarot. Det går ju också. Mm. Det var bara en side note. Jaina kommer att hälsa på.
Jajamän.
Hon har ett finger i det här spelet också.
Ja, gud ja.
Ja, hon har många fingrar med i det här spelet.
Jaina och Arthas har ju inte träffat varandra tidigare, så vitt jag minns det korrekt. Så det är första gången de träffar varandra. Och det sparkar väl inte riktigt på en gång så där, men man kan väl säga så här, det finns flera karaktärer i det här spelet, World of Warcraft, som har blivit kära i Jaina. Det är många som blir kära i Jaina. Och Arthas och Jaina hittar väl varandra där. De är väl ungefär jämlika och har väl ett lika, ja, säger man, lika sinne för äventyr och utflykter, så att säga, och lite sådär. Jag menar, de är ändå båda uppvuxna ganska strikt, kan man väl ändå säga.
De är högbördiga båda två.
Precis. Arthas är prins och Jaina ska ju, ja, hon är ju en prominent mage.
Ja, och är ju en admiral's daughter. Hon är ju kultir, alltså Theramore och sådär.
Precis. Så de, ja, de gillar väl det lite av det här förbjudna, att de får sticka iväg utan att ha sina tjocka bodyguards bakom sig hela tiden.
Ja, de äggar ju varandra också, vilket är gulligt. De liksom, precis. Sådär, ja.
De pushar varandra. Så det beskrivs ganska mycket både i boken och sådär med Arthas och Jaina, liksom, att de hade en del utflykter. Och en utflykt som var värd och som ändå värd att ta upp är till Arati Highlands.
Nej. Hillspread Foothills.
Hillspread Foothills, tack Jocke. Så drar de iväg till Durnhold Keep.
Mm.
Och för er som har spelat spelet antingen i 70 eller överhuvudtaget har lite koll på Thrall's story, så är det faktiskt ett, i Durnhold Keep, så är det det är en fästning, så att säga, för orks.
Ett fucking koncentrationsläger.
Precis, det är ett koncentrationsläger för orks, där då de human armies har lyckats fånga de här alien orksen som de är och satt dem i läger. Och Jaina och Arthas äggar på varandra då för att gå och titta på dem. För de har ju liksom aldrig sett en ork. De har ju hört om The Ork Invasion och hela den här som Warcraft-filmen visar. Vilket är en bra film. Rekommenderas. Och de är liksom för unga. De har ju inte hunnit sett dem än.
Nej.
Så de smyger iväg till det här Durnhold Keep då och får se de här slavorkerna. Och vad jag minns i alla fall, så var väl kanske inte båda så himla taggade till det. De tyckte ju det såg ganska sorgligt ut.
De, ja, de tyckte inte riktigt om det.
Nej, precis. Jaina framförallt tycker inte om det. Och Arthas kanske är lite mer sådär obrydd, men han tar ju ändå till sig att, ja,
alltså,
måste vi hålla dem som slavar, liksom.
Ja, Arthas tänker ju på Varian. Typ. Mm. Bland annat, liksom. Och såhär, Jaina är ju jätte emot det, men Arthas tänker ju mer på, ja, men de gjorde det här mot Varian och hejsan hoppsan. För precis. Det här är ju ändå X antal år efter att Varian har kommit till Arthas som liten pojke, efter att ha fått hela Stormwind och sin familj dödad av orks.
Mm. Och den här dungeonen som jag då, eller jag nämnde där, att om man har spelat i vad heter det, Burning Crusade, så finns det faktiskt en dungeon som jag faktiskt inte kommer ihåg vad den heter.
Escape from Durnhold heter den.
Escape from Durnhold, precis. Den heter väl så mycket som Old Hillsbrad Foothills heter den faktiskt, har jag kollat upp här.
Heter den inte Escape from Durnhold? Då är det questen som heter det.
Ja, det är nog questen som heter det. Ja, nej, men hur som helst, bara för att inte förvirra er lyssnare för mycket. Det är en dungeon i 70 som heter Old Hillsbrad Foothills. Och den utspelar sig med att man räddar Thrall från Durnhold Keep. Och den bör många av er som kanske har spelat i 70 eller spelat WoW under en längre period någonsin i alla fall stött på.
Fruktansvärd dungeon. Fruktansvärd. Ja,
den är inte så bra. Den ligger i Caverns of Time. Så det är därför det blir lite sådär att man spolar tillbaka tiden. Men det var bara en liten anekdot varför Durnhold Keep är lite viktig.
Mm, för det var ju där Thrall växte upp och rymde ifrån och till slut startade The Horde. Så
stämmer. Lite så. Och Jaina och Arthas blir väl så att säga båda äldre med tiden, så att säga. Arthas fortsätter sin träning. Han gråter fortfarande över sin häst.
Släpp det där nu, Arthur. Va?
Skaffa gärna, hon är fin.
Får vi skaffa brud nu?
Ja.
Precis, det är just det han gör. Jaina och Arthas blir very much in love.
Mm. Och det är ju en väldigt viktig relation. Alltså, som inte visas allt för mycket i liksom, spelet. Kanske i Warcraft 3 mer än WoW. Men alltså, Jaina är ju typ det sista Arthas tänker på. När han liksom lämnar de sista stråna av sin mänsklighet behind. Så är det ju liksom, det sista som lämnar honom är ju Jaina. Och hur viktig hon är för honom. Han nästan vädjar ju till henne. Och liksom verkligen inte underkastar sig, men alltså ändå erkänner sin enorma kärlek till henne och liksom säger så här: don't deny me, Jaina.
Nej,
och så svarar ju hon, I would never deny you. Och det är en line som återkommer. Och till slut så denyar Jaina Arthas, och det tar han som ett jättesvek. Men det här kan vi återkomma till sen.
Men time flies, they're getting older. Jaina är en bitränad av Archmage Antonidas. Fortfarande ett jättejobbigt kort i Hearthstone. Fireball. Ja. Och blir väl en liten sån här prodigy. Liksom. Hon är den nästa magen.
Så de skiljs ju åt där och kan inte träffa varandra så mycket.
Nej, precis. Och Arthas, jag menar, han ska ju ändå bli kung. Liksom. Så han
tränar ju med Uther.
Precis, han ska ju, exakt. Han ska inte bara bli kung, han ska bli en paladin också. The Light, kör han hela den grejen.
Varför ska han bli paladin? Är hans pappa paladin?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte heller.
Nej, men det blir väl lite så, det blir lite så självklart så att säga. Lordaeron är ändå ganska sån här light-galningar och Uther då är ju en
prominent figur inom The Light.
Precis, och Paladin Order och hela det här.
Får jag ställa en fråga?
Mm-hmm.
Men alltså för Western Plaguelands och Eastern Plaguelands ligger ju precis vid Lordaeron där och Under City. Vad hette det innan? Alltså för den här tiden när Arthas växer upp och sådär, då finns ju inte det, antar jag. Nej, det är väl han som skapar Western Plaguelands och så vidare.
Ja, det var Lordaeron.
Det är bara Lordaeron liksom. Mm. Okay, ja.
Det är ju hela den övre regionen kan man väl säga, ända upp till Quel'Thalas som är Bloodelf-staden. Som egentligen heter Lordaeron, hela stället då. Förutom kanske den biten precis innan Quel'Thalas då, det heter väl fortfarande
med Amani, vad heter de? Trollen, de där.
Sulaman
trollen. Sulaman,
ja precis. Ghostlands heter det väl, va?
Ja, sånt.
Hur som helst.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nej, men precis, det stämmer väldigt väl. Det heter ju Lordran och det är Lordron, och det är liksom hela där de styr, och det är där han ska bli kung över. Ja. Och Uther då har ju fått som uppgift då att träna upp Arthas, och det är liksom inga konstigheter. Uther och Arthas kommer väldigt bra överens i början, och Arthas ser ut att vara en ganska prominent.
Lovande kandidat.
Precis, tack. Jag kan inte komma på lovande, men jag kan säga prominent hela tiden. Lovande kandidat för The Light och paladinerna.
Ja, han svär ju till och med trohet till The Light och liksom deltar i en sån här ceremoni i katedralen i Stormwind. Så man som läsare, när man läser om den sekvensen, blir man så här, oj, hur ska det här gå? Men det går precis jättebra.
Ja.
Så han blir en paladin. Men han och Jaina är fortfarande isär. Och de är fortfarande kära. Men sen blir det ett litet triangeldrama. Så det blir lite 50 Shades of World of Warcraft.
är det inte faktiskt precis just när Arthas ska till Stormwind och bli paladin? Är det inte då detta händer? När en viss figur med långt blont hår kommer och dyker upp där med sina fina stavar och ropes och hit och dit.
Och nej, det är inte Fabio.
Nej, precis. Det är Kel'thas, Sunstrider.
Mm,
som är en väldigt känd mage inom alverna.
Mm, och Sunweavers.
Precis, och en väldigt stark liksom, mage också inom, eftersom att Jaina pluggar till mage, så att säga. Så Kel'thas är en sån här riktig galning som är grym liksom.
Ja, och han är högt respekterad, han är gammal, han är powerful, och så får han upp ögonen för den här lilla apprenticen då, som är Jaina Proudmoore. Men hon är ju inte, hon är upptagen.
Mm. Men han börjar snegla på henne, ja, lite väl mycket.
Ja, lite väl mycket.
Och Jaina blir faktiskt tvingad, eller faktiskt tvingad, hon nekar honom, gör hon ju, för att hon är ju fortfarande kär i Arthur.
Och det tycker inte Kel'thas om. Utan han blir ju vresig. Och särskilt vresig blir han ju när han väl träffar Arthas. För att de är inte så trevliga mot varandra.
Nej.
Och sen träffar han ju även Arthas i ett senare skede. Då Arthas har blivit lite mer cray-cray. Och då blir han ju arg nästan.
Precis.
Mm. Nej, så Jaina denier Kel'thas och är trogen sin Arthas. Och det tyckte jag var spännande. För att liksom, när jag tog upp den här boken och skulle läsa om Arthas, då tänkte inte jag att det skulle vara mycket romans. Men det är väldigt mycket romans.
Ja, men det är verkligen.
Och de ligger faktiskt med varandra. Jaina och Arthas. Och där blev jag så här, alltså, när jag tänker på Azeroth, World of Warcraft, jag förstår att barn inte ploppar upp ur jorden eller kommer, eller kommer med storken. Men alltså, man tänker inte på Azeroth-figurer som sexuellt aktiva varelser.
Var det också extra jobbigt för att du är lite kär i Jaina och bara, nej,
då skickar jag det här.
Jävla Arthur.
Ja, jävla Arthur. Defiling my girl, nej.
Nej, men man gör ju inte det, men man spelar ju fortfarande ett spel, så att säga. Så länge man inte spelar på RP-server så kanske man inte tänker på det så mycket.
Nej, så jag tänkte inte så mycket på det. Men jag tyckte ändå det var en så här rolig grej. Och någonting som stärkte deras relation ytterligare. För att det är liksom genom hela boken som ändå är, nu står det inte sidan med det här bara för det. Ja, typ 400 sidor så är ju Jaina, jag tror Jaina har sista ordet på sista sidan liksom.
Ja, och det är någonting som ändå återspeglar sig mycket inom Jainas stories ändå, som jag tycker vi ska prata om i ett annat avsnitt. Att Jaina blir ju väldigt, alltså hennes både story och hennes karaktär överlag blir ju väldigt påverkad av Arthas story. Så att säga, det följer ju med henne i varför hon beter sig som hon gör ibland.
Mm.
Och varför vi kanske nu i Legion i alla fall som vi spelar i idag undrar vad fan tog hon vägen. Men ja, hon har varit med om she syns som stuff, man.
Ja. Jo, men det har de verkligen gjort alltså. Och hon kan ju egentligen till exempel i den här då, boken som jag pratade om förut, Tides of War, även där nämns ju Arthas. Alltså hon har svårt att släppa Karn.
Ja, verkligen.
Och hon känner ju viss skuld till
varför han blev den han blev. Ja.
Ja, och kunde hon ha tagit tillbaka honom eller kunde hon ha stoppat honom eller liksom.
Precis, så för hon hade nog kunnat, om hon hade verkligen kämpat så kan hon ha stoppat Arthur. Och då kommer vi faktiskt in på en nästa grej som händer i Lordaeron. Och det tror jag du, Andreas, bör känna till. I alla fall ha hört. Och det är någonting som kallas för The Plague.
Mm.
Varför det också då heter Plaguelands, som du nämnde så fint förut. Western Plaguelands och Eastern Plaguelands.
Eller som jag sa när jag var liten, Plaguelands.
Plaguelands, det sa jag också när jag var 12 och spelade. Eller 12 var jag nog inte, men. Och varför det överhuvudtaget händer är ju för att så att säga, det går liksom ett alarm om att det är någonting som har hänt i Lordaeron. Det är någonting som har hänt i framförallt en stad som heter Strathold.
Alltså folk dör som flugor.
Ja, precis. Det är någonting som sprider sig och man vet inte vad. Så Urter och Arthur drar ihop sig tillsammans med Jaina faktiskt också.
Mm, Jaina kommer och hjälper till, ja.
Precis, och de ska ta reda på vart kommer The Plague ifrån. Så de börjar vandra igenom Lordaeron och börjar väl egentligen i Andorhal, är väl egentligen det första stoppet. Eller har jag helt fel här? Eller börjar de i Strathom på en gång?
Nej, du har rättare. Det är närmare sanningen med Andorhal. Men först kommer de ju till någon sån här random farm bara. Liksom en av de här farmarna? Bondgårdarna. Farmer. Ja. I Western Plaguelands. Där de liksom snubblar över de här säckarna med grains. Och, och då inser de ju att det är de som förgiftar människor. För att det är första gången på den här farmen då som de stöter på The Undeads. Alltså de märker att de här döda kropparna reser sig igen. Och de blir så här, what the fuck, det här har vi aldrig sett förut. Gross. Och så måste de sätta på sig handskar typ enligt Per Janas instruktioner. Och det är då de får reda på, det kan jag inte svära på hur det var nu. Men de får reda på att en av de som ligger bakom det här förgiftningarna är ju Kel'Thasad.
Precis.
Och det är honom Kel'Thasad är de jagar till Andorhal. Nej? Jo, Andorhal. Andorhal.
Och Kel'Thasad har ni någon gång förmodligen, om ni spelade i Wrath of the Lich King, dödat sista bossen i Naxxramas. Han är ju även sista bossen i Classic Naxxramas också.
Och
värt att notera.
Och han finns i instansen du nämnde förut, Jonas. Old Hillspread Foothills.
Det gör han kanske.
Ja.
Jag kommer inte ihåg.
Jo, för det är ju så här, du går in i instansen, sen tar man ju en drake och flyger till Dernhold.
Ja.
Men du kan också springa till South Shore. Där händer ju ingenting, utan det är ju bara, ja, det är South Shore för shit länge sedan. Men där går det runt en mage, en human mage. Och det är
Kel'Thasad. Just det.
För på den tiden var ju han en Archmage of the Kirin Tor, Council of Six. Så han var ju shit powerful och hade en framstående position inom Dalarons byråkrati liksom.
Ja.
Förutom att han var lite kontroversiell med sina tankar om att nekromanti är kanske inte så himla tokigt ändå.
Nej. Nekromanti, nekromagi.
Ja, nekromagi menar jag.
Necromancy.
Ja, necromancy.
Necromanti.
Det var det jag tänkte på. Necromanti. Det låter typ som ett sjölejon eller en manet eller någonting.
Ja. Och får väl rätta oss. Du får rätta mig, Jocke, och lyssnarna får även rätta mig om jag har fel här. Men i Andorhal så att säga, så stöter de ju på Kel'Thasad första gången.
Är han i human form då?
Ja.
Ja, då är han i human form. Ja.
Precis.
Fast han bär ju inte... Han bär ju inte Kirin Tors banor utan han...
Nej, men han är inte så som han ser ut i Nax. Liksom.
Nej, han har inte blivit en lich.
Nej,
Nej,
det återkommer lich. Varför han blir en lich.
Mm.
Och Arthas går bananas och använder sina light powers och så vidare. Vi får komma ihåg att Arthas är fortfarande en paladin. Han ser ut som Uther liksom. Stora axelvaddar och en klubba liksom.
Ja, för han använder fortfarande mace.
Han pucklar ner Kel'thuzad som en pinne i marken.
Alltså duktigt. Alltså det står beskrivet i boken hur liksom Arthas med ett swipe så här slår sönder hans ben liksom.
Ja, så här. Ja han är brutal liksom. Ja. Han är, nu är han inte lilla pojken som fäktades med Varian längre. Nu är Arthur en stor pojke.
Nu är han en strong dude.
Invincible är död, men han är strong dude nu istället.
Ja.
Kel'thuzad vill ju det här.
Exakt.
Det är det som är så skevt. Han är ju inte, ja, han tycker väl inte om att bli påpucklad kanske, men han vill ju fortfarande typ dö.
Ja, alltså, han säger väl att med min död så börjar The Scourge eller någonting sådär.
Ja, men precis. Och det här är väl egentligen första gången man får se the dark side av Arthas. För han tar väl kanske lite för mycket för Uthers tycke liksom.
Mm.
Så det blir lite sådär alltså det blir lite dark side. Imperial March.
Det är en väldigt bra themesong för Arthas egentligen.
Det är ju det. Alltså det är någonting ni kommer lyssnare kommer märka, och även du Andreas som inte kan hela storyn om Arthas. Alltså Arthas historien skiljer sig, ja, men den skiljer sig inte jättemycket ifrån Darth Vaders story, som också är riktigt bra.
Nej.
Eller den har sina likheter. Sen är det klart, det ena är i rymden och ena är i en fantasivärld som inte existerar, så att man får ju...
Star Wars existerar inte heller, men...
Nej, just det.
men alltså...
I mitt huvud gör det, okej?
Okay? Ja, men det som är så sjukt är att trots sina likheter så i slutet så framstår ju Darth Vader som en liksom dunklädd ankunge i jämförelse med Arthas. För alltså Darth Vader liksom blir ond och sen blir han godare och godare och till slut så räddar han Luke. Medan Arthas blir fucking batshit crazy. Super evil. Alltså han blir fucking evil. Jesus. När jag läste boken jag typ så här: wow.
What? Ja, jo.
Men alltså, det tar aldrig slut. Alltså han,
nej.
När han väl har Frostmourne och ett mål, då är han bara tåga på. Oj, oj, oj.
Verkligen. Så de slåss vidare då. Kel'thuzad är bortplockad och de vandrar vidare uppåt så att säga i riket då. Och längst där uppe i norr då så finns det ju en stad som heter Stratholme.
För de ska, men alltså, de trodde att de hade fått reda på huvudpersonen i det hela med det här liksom, med den här sjukdomen som flög runt i och med Kel'thuzad, men det var ju inte Kel'thuzad som var boven eller huvudboven.
Nej.
Utan de fick ju nys om att det var en dreadlord som hette Mal'Ganis.
Precis. Och han skulle då hålla till i Stratholme. Så de fäktas vidare genom Lordaeron där och dödar. Det har ju spridit sig mycket undeads liksom och landet börjar ju dö. Det börjar ju se ut som vi ser det idag så att säga. Växter dör och slimes och annat skit.
Bland annat så åker de ju till Heartglen.
Mm, det gör de.
Ett glömt ställe. Vet du vad det är, Andreas?
Jag känner igen Heartglen.
Mm.
Det är väl också någonstans alltså vi undead...
Western Plaguelands, det är ett läckert ställe ändå.
Ja, alltså för det är ju, sådana där ställen har jag varit i Vanilla liksom, när jag har levlat, så att jag känner igen namnet.
Men där sker ju en mindre katastrof, om jag inte minns fel, Jonas. Alltså att de tar väl refuge i Heartglen, och sen så bara, ja men det blir ju liksom Day of the Dead, Dawn of the Dead, eller vad de heter, det här när någon snubbe med viruset kommer in trots blockader. Så Heartglen blir ju infekterat och så måste de slå sig ut därifrån.
Ja, precis. Ja, men för Heartglen ligger ju liksom norra delen av Western Plagueland, så den har ju liksom bara berg runt omkring sig så man kan inte riktigt komma därifrån. Så de fastnar lite där, det stämmer. Men ja, så de köttar vidare och sen så kommer de upp till Stratholme äntligen. Och det här är väl en extremt känd del av storyn om Arthas. Många har nog upplevt den. Man har även kört dungeonen som heter Stratholme.
Ja, den heter den Calling of Stratholme, eller vad heter den? Heter den inte så? Den heter väl så?
Ja, Stratholme har väl funnits så länge som helst?
Nej, men Stratholme, men det finns ju en i... Alltså, du kan ju uppleva det här. Det här vi pratar om...
Jo, det, ja, i
Caverns of Time. Det heter
jo, precis. Jag tror den var ju också med i Wrath. Calling of Stratholme, jo. Den
jo. Exakt. Och då precis. Utspelar ju sig den här starka scenen som i den här quoten jag sa förut, det här... never deny me, Jaina. I will never deny you, Arthas. Det kommer ju här. För den här starka scenen som utspelar sig är ju att de står och tittar in i den här staden då som är Stratholme. Och de vet att maten som har skickats dit är infekterad med The Plague. Så de vet att de som är där inne bär på The Plague. Och Arthas lösning är då vi måste döda alla där inne. För ingen får bli undead. Så Arthas vill alltså göra en preemptive strike. Och Uther säger, du är galen. Och då blir Arthas fett arg. Och säger liksom typ så här, du är en förrädare. Och så där. Och då blir Uther väldigt arg och går därifrån. Och Jaina säger då, I can't watch you do this. Och då denier hon honom.
Precis, och det, han säger ju också as your
king, future king. I command you to, ja.
Precis, as your future king I command you. Och Uther säger nej, kallar honom pojke, och Arthas säger ja, fine, och säger då att han är bannlyst från Lordaeron. Alltså Arthas säger till Uther typ att du är bannlyst, liksom relieved by your duties, eller vad han säger, så att säga, och putta bort honom som någon typ av spetälsk liksom.
Ja, och det är ganska starkt med tanke på Uthers roll som Arthas liksom mentor och
ja, hela
den biten. Och liksom det att han inte lyssnar på Jaina, som ändå har en sån stor del i hans hjärta. För att han hatar The Plague och vad det gör mot hans folk. För man ska ändå säga det att trots att Arthas gör det här Calling of Stratholme så tror ju han att det är for the greater good. Alltså han vill inget annat i det här stadiet än att skydda sitt folk. Det är allt han tänker på.
Tanken var ju alltid for the greater good. Problemet med Arthas är att han går för långt. Han går ännu längre än vad Illidan någonsin gjorde, skulle jag vilja påstå.
Ja, för The Calling of Stratholme är ju fucking brutal. Det är ju en massaker på civila, liksom.
Precis, så det är några riddare där av hans som hakar på honom. Några lämnar, några hänger på.
Vadå, vi hjälper honom?
Ja, det också. Men om man ser till rent lore-wise så hänger ju ett par riddare av hans, alltså hans trupp så att säga, hakar på. Hälften lämnar, hälften hänger med typ. Och han köttar på i Stratholme, dödar alla han ser, oavsett om de är friska eller sjuka, spelar ingen roll. Han bankar skiten ur allihopa ändå. Och till slut så stöter han ju på Mal'Ganis, som då är en dreadlord. Han ser väldigt lik ut Varimatras innan han blev som han blev nu i den senaste raiden, och även som Balnazar, om jag inte minns fel.
Ja, alltså han ser ut som en dreadlord.
Ja, Tichondrius typ. Mal'Ganis och han slåss, så vitt jag vet, om jag inte minns fel, så är det även i dungeonen. Men precis innan Mal'Ganis då ska dö, fast jag tror inte att han egentligen gör det. Han bara säger typ, han börjar, ja, han gittar lägenheten liksom och säger, ja men du,
kom och
vill
hitta
du verkligen
mig.
Ha, precis, vill du verkligen hitta din revenge eller vill du verkligen hitta mig, kom till Northrend så får vi se vad du går för typ.
Och det är ju och liksom part of a bigger plan liksom.
Självklart, så han lurar ju bara Arthas då, och Mal'Ganis teleporterar iväg. Och Arthas säger att han ska jaga honom till the ends of the earth och skriker där och känner sig mäktig för att han halvt slog honom men ändå inte.
För att Mal'Ganis var ju sagd skulle vara fucking powerful och att Arthas inte skulle ha en chans. Och sen så är det ju att Arthas är ju fucking pissed i det här läget. Alltså han beskyller ju inte sig själv för The Culling, utan han ser ju The Culling of Stratholme som någonting han behövde göra.
För att rädda sitt folk, ja.
Ja, precis. Han beskyller ju The Dreadlords, alltså The Plague och Mal'Ganis för det här. Så han tar ju ut all sin vrede på honom. För att Arthas har ju inte gått oberörd ur det här. Utan han tycker det ju är svinjobbigt.
Mm.
Det är inte som att han springer runt och skrattar med hammaren i högsta hugg. Utan han mår ju asdåligt av det här.
Vet man vilka mål alltså The Plague är? För det, Mal'Ganis är en Dreadlord som är en demon då, eller?
Mm.
Alltså under Sargeras.
Och styrd av, jajamän.
Precis.
Precis, och inte för att gå in för mycket på vad Legion har i kikan här. För då skulle det bli en väldigt lång diskussion.
Ja.
Så kan man väl säga kort och gott att The Plague är till för att försvaga mänskligheten. Man får ju fortfarande komma ihåg här att The Orc Invasion har ju skett. Man kan väl säga att Alliance typ vann, fast ändå inte riktigt.
Mm.
För Thrall kommer ju snart skapa The Horde. Men alltså Orc Invasion var ju för att försvaga Alliance och hela, så att säga, Azeroth för en kommande Legion Invasion.
Ja.
Den gick ju ganska dåligt egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Så för att göra någon slags efterhämtning på det här då, så drog de igång med The Plague och hela den här biten.
Ja, då förstår jag. Då förstår jag också varför, alltså vilket mål typ Kel'Thuzad hade med att... För andra känns det ju bara som random i att han hade tråkigt en dag på jobbet i The Six och bara, fan.
Vi börjar med det här.
Jag ska gå och förgifta en stad. Ja, nej men precis. Så...
Det finns ett syfte med Plague.
Ja, det var ju som Jocke sa där också att det är ju inte Kel'Thuzad som ligger bakom det. Han är ju bara en liten
Men jag förstår också att han blir övertalad till någonting.
Mm, mm.
Då förstår jag varför han får med ett finger i spelet och så vidare.
Man kan dra många assumptions med Warcraft loren är att Legion ligger bakom mycket.
Ja.
De ligger bakom det mesta.
Ja, men alltså en verklig TLDR kan ju vara att Burning Legion skapar Lich King för att Lich King, alltså Ner'zhul, fuckade och betrayade The Legion. Och sen så skulle The Legion använda Lich King för att försvaga mänskligheten, precis som Jonas sa. The Lich King, som är obviously arg på The Legion, backstabbar dem och sen ska använda The Plague, alltså The Undeads, för att slå The Legion. Så är det.
Ja, precis. Så vi hoppar lite här nu då och berättar då att Arthas har sagt att han ska jaga Mal'Ganis då till The Ends of the Earth och går väl egentligen tomhänt ifrån Stratholme egentligen därifrån då. Kommer väl tillbaka, människor har väl hört om hans hemska beteende och hela den här biten, men Arthas är ju fortfarande prins, så att säga, så han kan ju inte bli rubbad riktigt, om ni förstår vad jag tänker. Han är ju fortfarande en högfödd.
Ja, och Jaina försvarar ju fortfarande Arthas i det här läget. Typ till exempel till Antonidas säger hon ju liksom att det är ju fortfarande Arthas. Mm. Han finns fortfarande där inne.
Men precis.
Hon har ju inte riktigt rätt.
Nej. Nej, hon har ju precis. Nej, det har hon ju verkligen inte. Och Arthas är ju så himla determined med liksom att komma framåt med och hitta källan till The Plague. Liksom. Han har ju förstått att det är Mal'Ganis, men han har ju fortfarande inte fått sin revenge. Han har ju fortfarande inte liksom fått hämnas på riktigt.
Nej, han har ju inte fått stopp på skiten.
Nej, inte det heller. Så han packar på sig lite soldater och bestämmer sig för att dra till Northrend, som är en helt ny kontinent.
Och då blir ju Uther mad.
Yes.
För han gör det ju lite så här, även om han är prins, så är det lite så här, han tar med sig hela flottan.
Ja.
Och drar liksom. Lite unauthorized, typ.
Precis. Och, men han är, alltså, man får tänka nu här att Arthas har ju redan från när han förlorade sin häst till att hans folk börjar dö i liksom hans future rike, alltså där han kommer styra. Han börjar bli riktigt pissed. Han får inte sin revenge och hans sanity, alltså hans liksom...
Ja, efter att han blev tvingad att slakta sitt eget folk.
Precis, så han börjar bli lite instabil här. Och väl i Northrend, så när han väl reser över till Northrend så möts han av ingen annan än Muradin Bronzebeard, sin forna tränare. eller vad man nu säger. Man kan väl säga att han var ju typ en mentor också till, till Arthas. Han och Muradin gjorde mycket ihop.
They go way back.
Yes. Och i Northrend då, så de ankommer till Borgan Tundra faktiskt först av allt. Och det var inte helt enkelt att kliva in i Northrend. Northrend är väldigt kallt. Det är väldigt dött. Det är, ja,
det är fucking så... barren wasteland.
Precis, det är inte så himla mysigt.
Nej, det går inte så bra överhuvudtaget.
Nej, de är ganska många soldater, men de får ganska snabbt stanna. De hinner inte så långt in i Northrend överhuvudtaget egentligen innan de blir stoppade av bland annat Nerubians, som är styrda av en viss karaktär som heter Anubarak, boss i Nax. Han är även en karaktär i Heroes of the Storm och ändå en av de kändaste. Säger man Nerubians eller Necrubians? Jag tror att de är Nerubians egentligen.
Jag tror också de är.
Mm. Ja, ja.
Men Anubarak är också boss i Trial of the Crusader.
Nej, det är Anubaran.
Jaha.
Ja, vänta, nu ska jag ta reda på det här lite snabbt här, ska du se. Mm. Det kan vara jag som är helt ute och cyklar.
Men jag tar vidare i alla fall medan du kollar upp det. Så i den här stalematen som sker på Northrend, eftersom det suger att vara där för att det är kallt och jävligt, så...
Anubrekan. Sorry.
Anubrekan.
Ja, nu avbröt jag mitt i. Anubrekan är en boss i Nax. Du var helt rätt, Jocke. Anubarak är boss i Trial of the Crusader. Så, ja. Fortsätt.
All right, ja. Men då listade vi ut det. Nice. Men i det här Barren Wastelandet så börjar ju Arthas soldater tycka att det här suger fan dase. Vi vill inte vara med på det här. Men det tycker Arthas inte är någon bra idé. Så han bränner deras skepp när de inte tittar. Så nu finns det helt plötsligt inget sätt att ta sig hem.
Nej.
Utan deras bästa plan blir att lyssna till Bronzebeard-gubbarna som säger att det finns ett runeblade här. Ett starkt svärd, ett artefakt som skulle kunna hjälpa oss i striden.
Precis, för det är ju värt att notera att de är verkligen fast i ett ingenmansland. Mal'Ganis har väl, så vitt jag minns det, rätt visat sig i början här av Borgen 100, fast på väldigt säkert avstånd.
Mm.
Och liksom tantar.
Tisar.
Ja, tisar Arthas och säger så här, ja men kom då liksom. Och de börjar ju förlora folk, de börjar förlora mark och mer eller mindre är liksom omringade av Nerubians och Undeads och allt möjligt skräp. Och slåss ju där ett bra tag innan då, som du säger Jocke, Muradin och deras dvärgar. För de är ju redan i Northrend, de möter ju upp dvärgarna liksom.
De är ju där av en egen anledning. Och det är ju Frostmourne.
Exakt, de är ute efter någonting. De har hört om något artefakt. De är ju dvärgar trots allt, de letar efter rikedom och andra saker. Så de kläcker ur sig den här storyn då om det här, den här lilla isgrottan då, där det här svärdet då som ska kunna hjälpa dem ska finnas. Arthur blir hård. och börjar tänka att men det här låter ju som en bra idé. Varför ska vi inte se om vi kan hitta? För att Arthas börjar bli lite insane nu. Han liksom har bränt skeppen. Han är så insatt på liksom att Mal'Ganis ska jag ha och inget annat. Och han skiter fullständigt i sina soldater. För han tänker att jag är prinsen, ni ska lyda mig. Han börjar verkligen tappa det nu. Muradin och Arthas drar iväg. Jag tror att det är 2-3 dvärgar hakar på också då för att hjälpa dem. Och liksom smiter undan striden. Drar iväg och faktiskt hittar den här isgrottan där Frostmourne hänger i luften.
Jag vill bara säga det också, att även fast, precis som du säger, att han börjar tappa då, han är ju insane. Men han är ju inte insane som vi tänker oss, han är insane med Frostmourne och Hand of Domination, utan han är ju fortfarande driven av det här målet att rädda sitt folk.
Ja, precis. Ja, han är ju god bakom kulisserna.
Exakt.
Än så länge. Men det ändras ganska drastiskt. För han kommer till den här grottan då och hittar Frostmourne som är liksom encased. Alltså det är liksom ingjort. Alltså, vad säger man? Det ligger inmurat. Inmurat i liksom is, om man säger.
Mm. Och speciell is har jag för mig. Det är någon sån här blågrön is nästan.
Ja, ja. Ja, men det är precis, det är någonting. Och det här finns faktiskt en quest, om inte jag minns helt fel, i Wrath of Lich King, som jag vet att jag har gjort någon gång i tiden, när man får återuppliva det här, när man kommer till den här grottan och så får man se Arthas och Muradin som spöken då, när de står och har sin diskussion om det här svärdet och hit och dit. Så får man
är
se
inte
hela...
det under Wrath of, är inte det under Lich King-fighten?
Det kan nog vara med i Lich King-fight. Nej, det är det absolut inte.
Uh-huh.
Jag trodde du menar Yogg-Saron-fighten, för då får man se delar av Lich King-story. Men inte i Lich King-fighten. Nej, det här är en quest. Jag tror att den finns i Borean Tundra, men du vet vart den är. Och, ja, jag har gjort den någon gång i tiden i alla fall.
Ja, det är ju garanterat med i Frozen Throne i alla fall. Då får man göra det. Alltså Warcraft 3.
Ja, precis. Ja, precis. Så är det ju. Och ja, de hittar svärdet. Arthur blir... Nu kallar jag honom Arthur bara för att nu drar han svärdet ur stenen. Nej, men nästan. Muradin påpekar att vi ska nog inte röra det här, för det ser inte ut som att det ser ut som att det har legat här väldigt länge, och det har legat här väldigt länge för en anledning. Arthas fortfarande lite halvt insane, rädda sitt folk. Han tänker att han kan använda svärdet för gott och inte ont. Och tar svärdet. Och om inte jag minns helt fel, så att säga, han hugger ju sönder isen så att säga, och får tag i svärdet. Och när han väl gör det så att säga, så blir det som en... Ja, han blir ännu hårdare i brallan, tänkte jag säga. Det blir, han blir väldigt stark på en gång. Han känner liksom att det här är någonting helt annorlunda. Och runorna som är liksom ingraverade i svärdet börjar lysa liksom svartrött och grönt liksom, och så här, det, ja,
det är ju ett Runeblade.
Precis.
Det är, vad nu det betyder. Men så
ja, men det är Lich Kings, eller vad säger jag, Death Knights svärd kan man väl säga, kort
ja,
och gott.
Exakt.
Fast det är ändå ett av de starkaste då. Och Arthur känner liksom enorm kraft liksom, och är det inte så att han typ, det blir som en liten explosion in i grottan där, att de båda blir knockade liksom av kraften av svärdet, och Muradin dör.
Ja, exakt.
Om inte jag minns helt fel. Och Arthas klarar sig. Det är någonting, ni får lyssnare får rätta mig. Jag får kolla upp det här efterhand, för jag blev nyfiken själv.
Muradin överlever inte i alla fall.
Precis, Muradin överlever inte. De andra dvärgarna dör också. Arthur drar iväg, tar med sig svärdet och kommer tillbaka till striden. Med då det här svärdet. Och nu har han så att säga en chans att hämnas på riktigt, för nu har han The Sword
of a Thousand Truth. Alltså, han ger ju Mal'Ganis duktigt på arslet.
Ja, visst spör han på Mal'Ganis.
Ja, det gör han.
Ja, precis. Och, men det är ju någonting mer med det här svärdet. Det är ju inte bara ett svärd. Det är ju någon som talar till honom. Det är ju någon form av viskningar så att säga, som lite som Shadow Priest-vapnet, artefakt-vapnet som finns idag i Legion så att säga. Det är någonting som pratar med honom.
Ja, men det är väl typ en handsfree till Ner'zhul liksom.
Ja, mer eller mindre.
Ja. Även om han inte identifierar sig som Ner'zhul då liksom. Arthas fattar ju inte det. Men
nej.
Det är väl mer som att det är två stycken. Alltså det är Arthas och svärdet.
Precis, det är två identiteter i hans huvud just nu. Och då måste vi hoppa in väldigt snabbt på Ner'zhul. Jag vet att Jocke gjorde det tidigare. Ner'zhul är extremt viktigt i loren. Han är en orkshaman som har förrått Kil'jaeden. Och Kil'jaeden gör honom till The Lich King.
Alltså han slet ut hans själ och placerade den i The Frozen Throne.
I den här hjälmen, men även också i svärdet.
Mm.
Så att vad Arthas hör är egentligen en ork som pratar med honom som heter Ner'zhul, och det är en shaman. Och Ner'zhul lyder egentligen, han lyder egentligen Legion, men han lyder också. Han har en egen agenda egentligen också. Han är lite tvegad där.
Fast han är ju högst... alltså han lyder väl Legion i den mån för sin egen överlevnad.
Ja.
Because he's biding his time. För han hatar ju The Legion.
Precis, så han vill ju inte hjälpa Legion på något sätt. Och då kan man ju tycka att Killian var lite knäpp som gav honom så mycket kraft. Men så är det. och här står vi nu då. Arthas börjar bli ruskigt stark. Han börjar höra röster. Ja, shit's going down.
Han blir snuskigt stark. Alltså i boken. Alltså, han är practically invincible. Alltså han är galen.
Han blir inte sin häst. Invincible. Utan han blir...
Exakt, han blir inte strong dude. men han blir jättestark, för det här svärdet tillåter ju honom att leka gud liksom. Han kan ju resa folk till undead, han kan ju ta över folk, och det är ju inte ett vanligt svärd liksom.
Nej, han blir ju en death knight ganska omgående.
Så han blir ju en death knight precis omgående, och tar sitt pick och pack och åker hem till sin kära gamla farsgubbe. Och här kommer ju den här kända cinematiken som säkert många har sett. Den här när Arthas blir hyllad med rosenblad.
I Lordaeron
för sin hemkomst efter att ha besegrat Mal'Ganis och The Plague, tror de. Och så går han in till sin far och så frågar pappan, what are you doing? Och så säger han, succeeding you, father. Och så dödar han honom.
Kör igenom Frostmourne, genom bröstet, och tar sin pappas själ. Och låser fast den i Frostmourne. För det är det Frostmourne gör.
Äter själar.
Precis. Det tar själar och man blir locked inside the Frostmourne. Detta speglar sig väldigt bra i cinematiken när, tyvärr tänkte jag säga, tyvärr vet jag inte, när Lich King dör i Raiden, Ice Crown, där man dödar Lich King, så spelas det upp en cinematic efteråt som är väldigt bra att se. För då dyker hans farsgubbe upp igen.
Och då återkopplar vi till den här starka relationen som de hade. Så det är ju väldigt starkt när Arthas helt plötsligt bara dödar honom i cold blood.
Men det är ju för att nu har han liksom, han får ganska tydliga mål från de här viskningarna, och han har även ett tydligt mål själv. Han förstår ju att det här är ett svärd som betyder något helt annat, och han börjar se ett annat typ av mål i sin lilla crusade som han har.
Men alltså det blir ju en helvändning här.
Ja, det blir verkligen en totalvändning.
För att han kommer ju hem från Northrend och nu ska han börja jobba för liksom The Scourge.
Precis.
Jag vet inte om det förklaras så mycket bättre än så i boken heller.
Nej, men vi har ju, så att säga, vi har ju nuddat många olika scener här, och vi har väl försökt sagt, eller jag har försökt sagt det, men det är liksom en trappa här från att hästen dör till att han hittar Frostmourne. Det är en trappa här, och det är saker och ting, alltså du beskrivs väldigt detta mer detaljerat såklart i boken, men vi kan inte gå in på varje detalj för då blir det en väldigt lång podd det här. Men det går liksom, hans insanity så att säga, den trappas ju liksom upp hela tiden, och han förlorar saker, han förlorar Jaina, han förråder sina soldater, han är ju fortfarande, han diskuterar ju fortfarande mycket med sig själv, som man får läsa i boken, att han förstår ju att han gör fel, men han måste ändå göra det, för han måste rädda sitt folk, han är kung, eller han kommer bli kung, han har ett syfte med alltihopa, men någonstans där inne så liksom förstår han ju att det här är inte rätt, men han kan inte sluta. Så när han kommer tillbaka till Lordaeron från Northrend med Frostmourne, så är han ju batshit crazy liksom, han har ju verkligen gått överstyr.
Och det där förklarar du bra, för det där är ju, så där är det ju verkligen. Det är ju den där trappan och hur han gradvis förlorar liksom sina kära och liksom sig själv.
Och sina känslor.
Ja, verkligen, för man får ju följa hans struggle liksom. Han har ju inte haft det så jävla enkelt.
Nej, precis. Och det, efter han dör sin farsa så känner han väl att han saknar strong dude. eller rättare sagt invincible.
Ja, så han ressar hästen.
Ja, han drar iväg till sin grav, där han tyvärr när han var lite yngre fick begrava sin kära häst, och reser hästen from the dead. Och det blir då en häst med vingar den här gången.
Och från det här momentet så steamrollar ju han genom liksom land och rike. Alltså han gör ju hur han vill. Alltså han är så jävla strong vid det här laget. Men då får han i alla fall order om att gå att resurrecta Kel'Thuzad.
Som säkert det är ju då, det är det, förlåt Jocke, men det är det, för att förklara lite där, det är ju de här viskningarna så att säga. Han blir ju beordrad att göra saker. Alltså nu lyssnar han ju på svärdet. Mm. Och han vet ju inte vem det är, men det är någon som säger åt honom att göra saker och han bara lyder. Fortsätt.
Men det är de här visionserna som vi pratade om i ett annat avsnitt, när de sitter vid det här matbordet. En liten pojke, Arthas, och en ork. Och det är den här orken då som pratar med honom. Hur som helst, han får order om att åka och resurrecta den här Kel'Thuzad till en lich, för att han behöver honom i sin conquest. Och så Kel'Thuzad ligger väl nu och rullar runt glad i sin grav och tänker att haha, I told you so.
Precis, det var därför han var glad att Arthas stödde honom från början. Och då kommer vi tillbaka till du som Andreas frågade, vad var han i sin lichform? Nu blir han i sin lichform, Kel'Thuzad. Innan var han inte, som vi förklarade, att var han bara en vanlig human. Mm. Men nu blir han en lich.
Ja, så Arthas går till Andorhal och plockar upp de här battered remainsen av Kel'Thuzad och samlar på sig en enorm armé av äckelpäckel. Zombies och abominations och såna här meat wagons, om ni som har spelat Warcraft 3, de här vagnarna som, ja, corpse wagons eller vad man ska säga. Och så tar han sitt pick och pack och går mot Kel'Thalas och The Sunwell, för att där ska han ta det, liksom kraften i det, och resurrecta Kel'Thuzad. Så vad heter stället där de Bloodless börjar?
Ja, i Ghostlands.
Ja, men skitsamma.
Utanför Kel'Thalas, men det är värt att notera också att han stöter ju på Uther på vägen.
Ja, shit, inte, det glömde jag.
Ja, han har
Everson Woods, är det där du tänker annars?
Ja, Everson Woods var det, men jag glömde ju det viktiga. När han hämtar Kel'Thuzad's remains så dödar han ju Uther.
Precis, han stöter på Uther och The Silver Hand, Paladins of the Silver Hand, om jag inte minns fel, Jocke, heter de väl. Och Uther kallar honom fortfarande på pojke och frågar, vad fan håller du på med? Vad är det med dig liksom? Arthas, som sagt, hans ögon börjar snart bli blå och han blir ju typ helt vit och liksom pale, så blek liksom. Och han har ju hela sin Lich King armor på sig, det enda han inte har är ju hjälmen. Och Uther försöker döda honom, eller de börjar ju slåss liksom. Och Uther håller faktiskt på att vinna. För att Uther är fortfarande väldigt, väldigt stark. Får jag komma ihåg att han är en av dem liksom. Han är lite som Tyrion Fordring liksom.
Ja.
Alltid paladin, inte hjärtat. Men problemet med Uther är att han är stark, men han är inte så smidig. Och någonting som Frostmourne gav Arthas var smidighet. Han blir väldigt lätt rörlig och väldigt snabb.
Mm.
Inte så stark så där när han slår kanske, men han är smidig liksom och snabb. Så Uther missar honom precis när han ska köra The Killing Blow, och Arthas drar undan och kör ner svärdet bakom honom mellan Uthers feta axelvaddar och knäcker honom, så att Uther dör
faktiskt. Och det är ju ett bevis på Arthas styrka.
Det är det ju. Precis, att han lyckas. Han höll ju på att förlora nästan, men ja. Så han dödar Uther, men han har ju fortfarande sitt mål, som du sa Jocke. Han måste kunna resurrecta Kel'Thuzad, och det kan han bara göra med hjälp av Sunwell.
Så nu börjar han tåga dit.
Nu tar han sina meat wagons och sina abominations och annat skit och drar upp till Kel'Thalas. Och för er som någonsin har levlat upp en Blood Elf, eller överhuvudtaget har stått utanför Kel'Thalas, så är det ett väldigt stort scar. Det heter till och med The Scar.
Mm, och där är det massa undead och annat äckelpäckel som går upp.
Precis. Och det är liksom död mark som är liksom ränna typ på väg mot Kel'Thalas. Och det är ju här Arthas och hans armé tågade framåt.
Mm, det är liksom Arthas fälttågs, liksom deras stig. Det är där de gick och spred för det. Ja, visst.
Är det han som delar upp stan också?
Ja.
Ja, eller jag vet inte.
Det är inte Silvermoon typ halv.
Men jag vet att Silvermoon, jag vet att de har ju en bro som är väldigt viktig. Så det är kanske den som delar upp den. För att Sylvanas, som är Ranger General, som anordnar hela försvaret av Silvermoon mot Arthas. Hon sätter ju upp sitt last stand vid den här bron som liksom en sista flaskhals som ska skydda The Sunwell.
Okay.
Mm. Jag vill göra dig till rätta där, Andreas. Du har helt korrekt. Silvermoon delas i tur med hjälp av Arthas, och tar man upp mappen och tittar på Silvermoon och Eversong Woods, som det heter, den zonen längst upp i norr då på Eastern Kingdoms, så ser man väldigt tydligt vart Arthas knallade förbi.
Ja. Mm. Han tog inga omvägar, det syns.
Nej.
Det är tydligt vart han ska.
Ja. Problemet var ju så att säga med Quel'Thalas då, som det heter då, eller Silvermoon som vi känner till det mer nu, var ju det att Sylvanas, som Jocke sa, det ska ju skydda, det ska vara the last stand liksom, och de har ju sina höga murar och det är ju inte så lätt att ta sig in till Silvermoon. Problemet är ju att ju mer arméfolk de skickar på Arthas armé, så fort någon dör så tar ju Arthas bara upp sin hand och reser upp dem till döda igen. Så att ju fler som dör av, så att säga, alverna, desto fler får Arthas. Så att det blir ju liksom, ja, det är det som är problemet med The Scourge. Och varför det alltid måste finnas en Lich King. För det måste finnas folk som, någon som kontrollerar det här. För att de är odödliga. Jag menar, först tänk själv om du skickar hela din armé och sen efter en tredjedel av din armé dör och reser upp till fiendens armé, då blir det jävligt jobbigt helt plötsligt.
Ja, och det är därför Bolvar sitter på The Frozen Throne just nu, för att kontrollera The Scourge.
Ja. Jo, men så att Arthas tågar ju på där, så att säga, mot Quel'Thalas. Möter ju en del motstånd, så att säga, men han ja, som nämnde där, att han kan ju resurrecta flera, så att säga, så fort han har dödat någon. Men Quel'Thalas är inte bara att vandra igenom. Det är ju ganska höga murar. Och de är ju skyddade av Windrunners och ganska bra, duktiga Ranger-alver. Så han möter ändå ganska hårt motstånd och får helt enkelt använda sig av lite andra metoder för att ta sig vidare. Men det tror jag vi ska prata om nästa gång.
Ja, för där lämnar vi veckornas avsnitt, för att nu blev det väldigt mycket och väldigt långt, och det är fortfarande väldigt mycket kvar av den här storyn. Så som Jonas säger, vi tar vid nästa vecka med Arthas annorlunda metoder och den Windrunner-systern som satte sig emot Arthas så mycket så att han vägrade ge henne en clean death. Andreas, vad tycker du? Har det varit mysigt?
Ja, väldigt.
Mm.
Väldigt mysigt tycker jag. Ja.
Ja, men vad bra.
Ja, det men det är också kul, ja, men som Hearthglen som ni pratade om, alltså såna här zoner som man har varit i. Men, för jag kände ju igen namnet när ni sa det, men kan ju som sagt inte storyn.
Mm.
Så att det är ju fint att få ett purpose på de här städerna och zonerna man har varit i. Det
finns väldigt mycket story i Lordaeron. Väldigt mycket story. Mycket bra story.
Ja.
Väldigt mycket. Som kanske blir ännu djupare med Battle for Azeroth. Men där sätter vi punkt och så säger vi tack för att ni lyssnade, och så vanligt in på Facebook, gilla Warcraft-podden, och på Instagram Warcraft-podden, och mejla oss på warcraftpodden@gmail.com. Alltså warcraftpodden@gmail.com. Så får ni ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free.
warbyparker.com/covered.